Jesus, du är strålande. Jesus, du är underbar. Bara tacka dig Jesus att vi får komma in för dig frimodigt och tacka dig Jesus. Tacka dig för att du ser på oss i din nåd och i din kärlek. Tacka dig Gud för att du är god och trofast och att du håller din hand över oss var och en av våra liv. Tacka dig Jesus att vi bara får öppna våra hjärtan för det du vill säga idag. Ber att du ska tala in i våra liv. Att du ska hjälpa oss. Att du ska visa oss det du vill visa. Vi bara tackar dig Gud att vi får ge den här stunden till dig. Och vi tackar dig att du kommer att vara nära. Du kommer att beröra. I Jesu namn. Vi tackar dig. Amen. Amen. Wow, underbart. Tack Jesus, vad ljuvligt att prisa Gud tillsammans, eller hur? Vad härligt, nu är jag som jag är, hoppas att det är okej. Ja, jag heter Ing-Marie Alvén och jag är gift med Mikael Alvén. Vi har 4 barn och 3 barnbarn. Mikael, för er som inte, jag vet inte hur många som känner oss med Mikael, han har rest över hela världen. Ända sedan vi gifte oss i stort sett. Så att jag har varit själv med 4 barn. Vissa av mina barn brukar säga det. Men mamma, du har ju varit ensamstående. Ja, nästan. Och jag känner att när vi i början av våra familj. När barnen, de första barnen har börjat komma. Så kände jag hur Gud manade mig. Vi satt och pratade om det, jag och Barbara här innan. Just att vi har varit hemma med våra barn. Det är inte jättevanligt, speciellt idag heller. Inte alls vanligt. Men jag kände hur Gud sa till mig. Jag fick ett ord ifrån Gud. Att Ing-Marie, du ska vara hemma och investera i dina barn. Sen under resans gång. Du vet, barnen, de har ju sin resa de också. Och det är lite vad jag ska prata om idag. Livet som en resa. Så att jag ändrar lite texten där. Överskriften. Men jag vet inte, ni får sätta en egen överskrift efteråt sen. Men under livets gång så har ju barnen haft sina vägar. Ni vet. Barnen väljer sin väg och ibland är det väldigt tufft som mamma att stå och se på. Man vet att de måste få gå den här vägen. Och jag hade ofta min bönepromenad i skogen, jag älskar naturen. Så jag hade min bönepromenad i skogen och jag bara, Gud, jag bara ber. För Gud la en längtan i mig att be fram. Jag tror att Gud kan lägga ord på oss att vi ska be fram hans vilja för våra liv. Så jag kände bara att Gud, jag ber att vi som familj ska få tjäna dig tillsammans. Och sen när Evelina, vår dotter, växte upp så följde hon med mig i de här bönepromenaderna. Och bad samma bön. Gud, jag ber att vi som familj ska få tjäna dig tillsammans. Och faktum är att vi får göra det. Vi får tjäna Gud. Idag så jobbar vi med någonting som heter Love and Hope. Det heter Love Nepal förut. Och jag vet att vi har varit på second hand mejeriet här. Och jag vet att jag har varit där en gång. Men det var länge sedan. Men jag har varit där en gång i alla fall. Jag tror det. Visst var jag väl här. Jag tror det. Men fantastiskt. Ni har varit med och stöttat. Och det är fantastiskt. Nu vet jag inte vilka som är ni. Om det är någon här. Är det någon här som... Där var en. Härligt. Men tack verkligen för allt det ni har gjort. Fantastiskt. Wow. Utan alla underbara människor som känner att de vill stå tillsammans. Nu kanske vissa undrar, vad är Love and Hope? Vad är det hon pratar om? Men Love and Hope, vi jobbar emot barnsexhandeln i Asien, i Nepal och Indien. Och det började 2010, så klev vi in i detta. Och det var faktiskt att Mikael under en resa när han var ute och predikade, så fick han höra talas om att det var en grupp, en minoritetsgrupp, en lågkastig grupp, för de har ju kastsystem i Nepal. Och de hade inget värde, de var ingenting värda. Och traditionen så hade de fått sälja sig själva. Föräldrarna sålde sina döttrar, de sålde sig själva på grund av fattigdom. De blev lurade och lurade till falska jobb och falska äktenskap och så vidare. Så detta ligger både fortfarande i deras tanke eller mentalitet eller hur de ser på sig själva och även hur andra ser på sig själva. Och det där behöver de bryta, men det kan vi också behöva bryta ibland. Hur vi ser på oss eller hur vi tror att andra ser på oss, eller hur? Så det här är någonting jag varje gång man är nere så bara, ni är inte lågkastiga, ni är högkastiga. Ni är Guds barn, ni är Guds döttrar och så vidare. Man får hålla på, för det är så lätt att man går under det, för man har vuxit upp i det hela. Och idag så jag måste ta fram en liten fusklapp faktiskt här. Ja, idag i Nepal så hjälper vi 75 flickor på våra barnhem. Och 93 flickor, jag fick exakt här av Jonathan. Det är så fantastiskt, för Jonathan, han gick sin väg bort ifrån Gud under flera år. Vilket var så tufft. Man kunde bara ligga på hans säng på kvällarna och bara gråta. Och man skrev kort till honom. Man gick i rummet och bara bad. Man böjde knä vid hans säng och bara: Jesus, jag tackar att Jonathan ska komma tillbaka till dig. Och vet du vad? Han kom tillbaka till Gud i Nepal. Idag leder han arbetet i Indien. Och har ett stort övergripande ansvar över Love & Hope. Och den andra sonen, minsta sonen, han är ansvarig i Nepal. Jonathan i Indien, jag kanske så fel här. Jonathan är i Indien och Johannes i Nepal. Vilket är fantastiskt. Men det är en resa. Och nu känner jag att jag hoppade lite här. Men när Mikael var i Singapore var det, så fick han höra om de här flickorna. Och då fick han ett ord ifrån Gud. För han kände bara: Gud, han gick sönder. Vad ska vi göra? Vad ska vi göra? Och då bara upplevde han som en rust på insidan. Han bara: vill du hjälpa mig att hjälpa dessa? Och jag känner att det har förföljt oss i upp när det har varit bra, det har gått bra, och även när det inte har gått bra, när det har varit tufft. Det här ordet: vill du hjälpa mig att hjälpa? Livet är inte alltid en dans på rosor. Så vi hjälper idag totalt 168 barn i Nepal. Och i Indien så har vi två barnhem, ett flickhem, ett pojkhem, och vi har en Love & Hope English School. Sen hjälper vi även inne på bordellområdena, är vi regelbundet och hjälper. Vi har som barnmöten kan man säga, tala till barnen, uppmuntra barnen. Och de barnen som bor på våra hem i Indien, de kommer från bordellområden. De 99% av deras föräldrar eller mammor är prostituerade. Någons mamma har dött i AIDS. Nej, två mammor har dött i AIDS. Och Gud har lett oss in i det djupa. Fast det mörker, och han har gett oss en sån favör. Det är bara Gud som har kunnat göra det. Så tillsammans med underbara människor så får vi hjälpa kvinnor och barn som har varit under tradition och även under fångenskap. Så vi känner att Gud har kallat oss att hjälpa barn och kvinnor ur barnsexhandeln. Nu när jag var nere, jag kan bara ta det innan jag startar, när vi var nere i Nepal i höstas. Så sista, vi tog en tur ut i Surket heter det. Och vi kom ut på landsbygden och skulle träffa en mormor. Vars barnbarn vi har hjälpt nu i 2 år blir det. Och de här barnbarnen, deras föräldrar, deras mammor jobbar som prostituerade. Mormon har jobbat som prostituerad. Detta på grund av kast. På grund av att de inte får äga någonting. De är badi som det heter. De har inga möjligheter, i sån fattigdom. Då fick vi träffa en annan dotter som, när vi åkte hem till mormor, fick vi träffa en dotter som är 22 år gammal. Som berättade sin historia. Och när hon berättade sin historia, alltså jag gick i 1000 bitar. Jag kände bara: Gud, vad ska vi göra? Vi har inte pengar till att hjälpa henne, men vi måste hjälpa henne. Vad ska vi göra? Den smärtan, hon fick sitt första barn när hon var 13 år. Hon har levt och sålt sin kropp till män som har kommit förbi för att de ska få mat på bordet. Detta är 2022. Värdet på en slav idag är så mycket, mycket lägre än vad det var under 1800-talet. Det är slit och slängvara. Men genom Guds nåd får vi vara med och hjälpa. Och vi får se de här människorna bli fria. Den här tjejen, vi la ut en berättelse på Facebook. Och fick in, det var någon som sa: vi måste bara göra något, vi måste ju samla in pengar. Jag har swishat, vad kan vi göra? Och det var inte tänkt till att vara en insamling, utan bara en information att vi har träffat en flicka som har gått igenom det här och det här. Och responsen blev att kan vi göra någonting? Så idag har vi hjälpt den här tjejen. Idag bor hon på ett av våra hem och får lära sig en utbildning. Hon vill bli, vad heter det? Beauty parlor, vad säger man på? Ja, hon vill lära sig lite skönhetsvård och nagelvård och så här. Det är helt fantastiskt. Det är helt fantastiskt att vi tillsammans, vad vi kan göra. För det är så mörkt där ute och vi kan vara ljus på olika sätt. Det jag känner att jag ska tala om idag, det är, ni såg det på kanske Facebook, vart är vi på väg? Livet är en resa. Och man har ju varit på många resor genom livet. Både jättehärliga resor till jättevackra platser. Och exotiska platser och vacker natur. Och man kanske har rest med familjen och gjort jättemycket roliga saker. Man har härliga minnen. Men så finns det också resor som inte är lika roliga. Och jag minns en resa som vi skulle göra. Vi skulle förflytta oss från en punkt till en annan. Och vi skulle ta oss över ett hav. Tre timmar över havet i alla fall skulle vi åka. Ut till en ö. Och solen sken. Havet låg alldeles stilla. Det var blått. Och det var, vi får en fin. Vi sätter oss där uppe, sa vi. Så vi satte oss där uppe. Vad skönt vi kan ha det. Så fort vi kom ut på öppet vatten så började det blåsa. Och det ökade och ökade och ökade. Och vågorna, jag överdriver inte när jag säger att de gick rakt upp så här och bara bonk ner så här. Jag var livrädd. Jag är inte så båtvan i sig, men jag var livrädd. Och det var en båt, detta var i Asien. Där har man inga, man packar lite mer. Det är lite fler folk, lite mer bagage än vad man får ha. Och längst fram i båten så hade de lagt alla resväskor och alla väskor på varandra. Så du vet, när båten åkte upp så här så flög alla väskorna upp och sen bara rakt ner. Och de som satt bredvid mig, de klagade efter att de hade sådana sår i ryggen. För att de slog i ryggen hela tiden när de damp i marken, eller i marken i vattnet. Jag var så rädd. Jag verkligen trodde vi kommer att dö. Så jag satt och tänkte så här, Gud, jag måste vittna för alla. När båten välte, vad ska jag säga? Jag måste bara ropa ut. Jag var helt övertygad. Vi kommer att dö. Men så bara blundade jag och så bara, Jesus. Jag bara ropade, Jesus, hjälp oss. Jesus, beskydd oss. Och Jesus. Och så fort jag gjorde det så kom det som frid. Fruktan bara försvann. Alltså det var så svart och vitt. Och så öppnade ögonen och fruktan kom direkt. Jag var livrädd. Vi kommer att dö. Och så blundade jag var med Jesus. Friden kom med en gång. 100%. Jag överdriver inte. Jag lovar. Och jag kan säga att i stort sett alla spydde på båten. Nu kommer en lite rolig sak då. Men Mikael är lite mer sjövan. Så det var väl han. Och så tror jag det var ett par till som också var lite mer sjövana. Men han gick och samlade ihop. Vissa bara spydde ju på golvet. Men vissa spydde ju sina påsar. Han tog alla de här påsarna. Ursäkta mig, miljövänner, men det var flera år sedan. Han kastade allihopa i havet. Och han sprang där och kastade liksom påse efter påse, påse efter påse. Till slut så låg det en där som hade spytt jättemycket. Så säger han, hur mycket hade du ätit innan egentligen? Han trodde att det var Mikael som hade spytt upp allt det här själv. Det var det ju inte. Lite humoristisk sida av det hela. Det här var många år sedan som sagt var. Men det var fruktansvärd storm. Och jag var livrädd. Och jag tror att på samma sätt som vårat liv kan också vara som en resa. Vi är på en resa, livets resa. Och ibland är det jätteroligt. Och vi gifter oss och vi får barn. Och barnen gifter sig och barnen får möta Jesus. Och vi får barnbarn och mycket roliga saker händer och vi är lyckliga. Vi känner bara wow, vilket liv. Livet är fantastiskt. Men så helt plötsligt så kanske det händer någonting. Som det gjorde på vattnet när jag åkte där. Jag trodde det var, vi skulle ha en jättefin överfärd. Men det bara kom så där. Jag var inte beredd. Då hade jag inte satt mig där. När vi hade jobbat i Nepal i 6 år. Det här vet kanske flera av er. Du får en liten kort repetition här. Men 2016 så kom flickor till oss och berättade att vår samarbetspartner, han hade förgripit sig sexuellt på flickor. Det kom fram att han hade tagit mer betalt, tredubbelt, av vissa hem. Det kom fram att han använder mycket våld och mycket makt till flickorna. Mikael började samtala med honom. Och han bara lovar, ja men det är inga problem, det är inte sant. Och nej men så är det inte. Och han hade säkert hundratals samtal. Det blev ingen förändring. Jag och min dotter, vi var på ett av våra guesthouse då i Nepal 2016 på hösten. När var det? Och vi bara ropade till Gud. Och jag bara grät. För jag kände bara, vi måste bryta. Vi kan inte samarbeta med en pedofil. Vi kan inte be om pengar. Att han ska få ta hand om givares pengar. Det ska gå till en pedofil. Vi vill inte uppmuntra det. Men dessa flickor som vi har börjat älska. Alla dessa underbara tjejer som vi har fått se verkligen växa och börja blomstra. Bli fria och trygga på hemmen i Nepal. Vi känner bara, vi är tvungna att bryta. Men hur ska det gå med flickorna? Jag kan säga, då sa jag bara till Evelina så här, vår dotter. Det känns som att jag just nu går upp på berget och offrar min Isak. Som Abraham fick offra Isak. Jag kände verkligen Gud, att bara få offra detta. Det var något som betydde otroligt mycket för oss. Och vi kände bara att det här hade Gud gett oss. Då var det när jag nämnde den här för någon att jag hade upplevt det så starkt att jag kände som att jag fick offra min Isak. När jag berättade det för en vän till mig så säger hon. Men vet du, kom du ihåg vad Abraham sa? Vi kommer snart ner igen. Jag och Isak, vi kommer ner. Vi ska bara upp och göra ett offer till Gud. Vi bara ska upp och tillbe, men vi kommer snart ner. Fastän att han visste att Gud hade sagt att jag vill att du offrar min son. Nu vet ju vi har ju Bibeln så vi har ju facit. Vi vet ju att Gud inte vill ha människooffer. Men Abraham, han bara lydde Gud. Och så visste han samtidigt. Gud har sagt att genom Isak så ska jag få bli fader till många. Han visste det. Han lydde. Tänk, alltså det måste ju, han är ju ändå människa, han måste ju ändå ha känslor. Han måste ju ändå få brottas med panik och fruktan. Men han gjorde det. Och jag vill säga att vi har också fått tillbaka våran Isak. Vi har fått tillbaka våran Isak. Vi hjälper fler barn idag än vi tidigare gjort. Och vi är mer inne i target. Vi är mer inne i, vad säger man, i kärnan eller närmare fokus mot vad vi var tidigare. Vi har jobbat väldigt mycket förebyggande och hjälpt några som har varit utsatta. Men många som är i riskzonen. Och det gör vi fortfarande. Men vi är närmare taget. Nu är vi inne på bordellområdena. Vi hjälper tjejer som har blivit utsatta. Flera av flickorna som bor på våra hem har varit utsatta. Vi är mitt inne i bordellområdet och Gud har gett oss en sån favör. Jag vet att Gud bara uppenbarade vid tillfällen när vi var i Indien. Så kände jag så här att när jag var i bön så bara kände jag att men på samma sätt som ett barn vill bli en polis kanske. Pappan är polis eller och mamman kanske är sjuksköterska. Nu bara tar jag vanliga yrken här. Man vill ju bli som pappa och mamma. Eller hur? De här barnen som växer upp på en bordell, de har inga möjligheter att välja. Det enda de ser, det är den här smutsiga miljön. Den här, alltså när vissa barn kom till våra hem så lekte de sexlekar i början. De slog personalen på skolan. De hade inte fått med sig vad en, förstår mig rätt nu, vanlig uppfostran. Ett vanligt hem för ett barn. De hade med sig något helt, helt annat. Så de här barnen när de växer upp, de blir prostituerade. 99%. De blir hallikar om de är pojkar. Så därför har vi ett pojkhem och ett flickhem. De är så tacksamma att se den tacksamheten de har. Det är värt allt slit, allt arbete. Jag ska läsa ifrån Lukas Jag visste att det var fel. Ett ögonblick bara. Vi gör så här, jag tar det faktiskt i min mobil också. Där har jag det. Lukas 8 och 22. En dag steg Jesus i en båt tillsammans med sina lärjungar. Och han sa till dem: vi far över till andra sidan sjön. De lade ut och medan de seglade så somnade han. Då kom en stormvind ner över sjön. Och båten tog in så mycket vatten att den höll på att fyllas. Och det var i fara. De kom fram och väckte honom och sa: mästare, mästare, vi går under. Han vaknade och talade strängt till vinden och vågorna, och det lade sig och det blev stilla. Sedan frågade han dem: var är er tro? Vi ska över till andra sidan, säger Jesus. Det hade varit med om fantastiska saker innan. Människor hade, precis innan, så hade en kvinnas son blivit uppväckt från de döda. Antagligen var lärjungarna, de kanske gick och pratade om det. De kanske satt och pratade om det här på båten. Tänk, såg du kvinnan? Hon i Naum där. Såg du den kvinnan när Jesus gick fram till båren? Och han bara säger till pojken, hennes pojke som var på väg att begravas, att stå upp. Jag kommer inte ihåg vad han sa, men kom tillbaka till livet. Kom du ihåg vad den kvinnan, hur den kvinnan blev chockad? Och hur lycklig hon blev. Tänk hur mycket de gick och pratade om. De måste ju ha jättemycket att prata om. Alla dessa upplevelser som de var med om. Tillsammans med Jesus. Så de hade sett så mycket. Av hur underbar Jesus var. Helt plötsligt. Så kommer det en storm. De var på sjön. Och i den här stormen. När de var på väg att. Det var på väg att ta slut. Båten höll på att fyllas. Då ligger Jesus och sover. Jag tror att hade inte lärjungarna väckt honom, så tror jag inte han hade vaknat. Men det är min personliga tro. Jag tror att han sov. Han visste. För det står så här att Jesus, han gjorde bara det han såg fadern göra. Han sa bara det han sa. Det han hörde fadern säga. Han hade hört från sin far. Från sin Gud. Från sin pappa. Att ni ska åka över till andra sidan. Okej, men då går jag och lägger mig. För jag är trött, jag har arbetat hårt. Vi ska över. Det här hade ju lärjungarna hört också. Jesus sa det. Men jag tror att vi alla har lätt att glömma just de orden. Som Jesus säger. Vi ska över. En storm är inte för alltid. Och vi, när vi går igenom en storm. Eller när vi går igenom tuffa omständigheter eller en öken, så ska vi inte bygga bo där. Vi ska gå igenom. Och jag tror att när vi kan få ett ord ifrån Gud, och då bara håll det framför dig. Håll det här ordet framför dig. Och ordet, Bibeln, är full av luften. När vi gör honom till våran herde, herden, han leder oss till gröna ängar. Han leder oss ut genom dalen, utifrån dödsskuggans dal, ut på gröna ängar. Det har han lovat oss när vi har gjort honom till våran herde. Och oavsett hur det känns när ångesten kommer, man tänker på barnen, hur ska det gå för barnen? Man kanske har fått ett fruktansvärt besked. Kanske en relation kanske har gått sönder. Något fruktansvärt har hänt. Och man känner att man har fruktan. På samma sätt som jag försökte förklara lite där med båten. När jag var på båten. Att fruktan bara greppar tag igen. Och man ser inte vägen. Finns det någon väg? Man kan känna sig nästan lite själsligt disorienterad. Tappar allt lokalsinne. Man vet inte vart man ska ta vägen. Gud, var är vägen? Så kände jag 2017. Då började den här personen som vi, när vi bröt i Nepal. Då började han att smutskasta oss i svensk media. Han fick tag på en journalist i Nepal, en svensk journalist i Nepal, och de skrev och massa lögner om oss. Det var fruktansvärt. Det var det mest jobbiga jag varit med om. Men i där så vet jag att jag ändå, när jag var med Jesus, så kunde jag känna att Jesus var där. Men det var fortfarande fruktansvärt. Jag trodde alla människor hatade oss. Vi kom hem från semester och sa till Mika, jag vill inte åka hem. Alla hatar oss. Jag vill inte åka hem. Vi måste åka någon annanstans. Då säger min förståndiga man så här. Men du, Ingmarie, säger han, vi går och pratar med alla grannar. Och då gjorde vi det. Så vi gick och knackade på de grannarna vi hade kontakt med. Och då vill jag också säga att vi var nästan aldrig hemma. Vi var och reste hela tiden. Både i Sverige och i Nepal. Men man hade ju ändå lite kontakt med dem. Bott där i 2 år då, tror jag. Och vi gick till granne efter granne. Och nästan alla sa precis samma. De sa så här. Men, sa de, vi känner ju er. Och vi vet hur kvällspressen är. Så vi vill att här ska ni känna en fridsplast. Och de var inte ens troende. Det betyder så mycket. Att få känna det, att wow. De tror inte på det. Det är några som inte tror att vi är de som de skriver om. Det var väldigt härligt. Och det finns en man som heter Mose i Bibeln. Du vet, han hade fått en kallelse från Gud att leda folket utifrån Egypten. Och det var ju 3 miljoner människor som han skulle leda ut ur Egypten, in i Kanans land, in i lufteslandet. Han hade fått ett ord ifrån Gud. Lärjungarna hade fått ett ord ifrån Gud. Vi ska över till andra sidan. Var vi än är i livet, vi ska över till andra sidan. Hur den ser ut, omständigheterna. Vad läkaren än säger. Hur barnbarnen än mår. Hur den ser ut i din livssituation. Hur den ser ut med relationer. Vi ska över till andra sidan. Och Jesus är densamme. Han är densamme. Han förändras inte för att våra omständigheter förändras. Och han sa till mig 2017, så vet jag att jag kämpade med Gud, jag orkar inte mer, jag orkar inte mer. Och då var det en som predikade om detta, att vi ska ge allt till Jesus. Och jag kände bara, Jesus, jag har inte något mer att ge. Men jag kände så, vad ska jag ge, jag klarar inte mer. Jag är ärlig, jag var tom. Och då bara hör jag en viskning. Men Ingmarie, jag är trofast. Jag hade önskat så mycket att han hade sagt att, nej men Ingmarie, du kommer aldrig vara med om det här mer. Men det sa han inte. Han sa, Ingmarie, jag är trofast. Och jag tror att han säger det till oss var och en. Han är trofast. Han är trofast. Allt det som står här. Även om inte vi ser det just nu, så är han trofast. Och inget är omöjligt för honom. Ingenting är omöjligt för honom. Han kan, du vet, att det inte finns någon väg. Där kan han göra en väg. Det står att han vill leda oss på rätta vägar för sitt namns skull. Och där det inte finns någon väg. Han vill göra en väg i ödemarken. Denna Gud har vi. En så kärleksfull far. En sån omsorgsfull pappa. Som vet precis vad vi är i våra livsresa. Och Mose, som hade upplevt så stor seger. De hade fått se så mycket mirakel. När de fick lämna Egypten. Wow, alla var glada. Jag kan tänka mig att det var dans och jubel. De hade fått med sig folkets rikedomar, smycken. Och folket bara ville ha iväg dem. Så jag tänkte, yes, nu börjar livet. Åh, vad härligt. Det är ungefär som, nu har jag gift mig. Jag har fått mitt första barn. Eller, åh, mina barnbarn. Och sen så slår det till. Helt plötsligt så står de framför det röda havet. Och så säger de, hela faraos armé är på väg mot oss. De vill sätta oss i fångenskap igen. Kanske att vi har fått höra att vi har blivit friskförklarade från cancer eller något annat. Och sen så går man på ett återbesök och så får man höra, det har kommit tillbaka. Jag tror det är lite så. Kan ni tänka paniken? De kunde ta vägen någonstans. Ett stort hav. Varför ledde Gud till ett hav? Vi skulle till lufteslandet. Vi skulle till Kanans land. Men tack Jesus att inte Mose reagerade i panik. Han kände säkert också paniken, för han är människa, som vi alla är. Och fruktan slog säkert mot honom, han var ansvarig inför ett helt folk. Där stod han, men vad han gjorde, det var att han inväntade att Gud skulle göra det han skulle göra. Han inväntade Guds ingripande. Guds ord, lyftingsstav. Och jag tror att Gud vill tala till oss. Ge oss ett ord, för det är inte kört. Det är inte slut. Om vi är i stormen så är vi inte framme. Lärjungarna var i stormen, de var inte framme på andra sidan. Och Gud har lovat att stormen tar slut. Stormen varar inte för alltid. Ibland så kanske man kan. Man orkar inte vänta på bönesvaret. Man känner, nej men jag kanske ska hjälpa Gud lite grann. Jag vet inte om ni känner igen det, men ibland bara, åh, vad det dröjer. Men Gud vill nog att jag ska göra lite grann. Och Sara och Abraham gjorde ju så. De kanske fick höra väldigt mycket att, men hallå, tror du på att Gud verkligen ska ge, att ni ska få ett barn i 100 år? Eller hur? Det var omöjligt. Hur ska de kunna bli gravida? Det stod att deras hennes moderliv var så som dött, står det. Men Gud är bra på att väcka liv i något som är dött, eller hur? Det är våran Gud. Och Abraham, han lyssnade på sin fru i detta som sa, men ta min tjänstekvinna istället, hon är yngre och så kan vi få ett barn därigenom. Men det var inte Guds väg, det var inte vad Gud hade sagt. Det var en mänsklig försök till att få till Guds bönesvar. Men det är inte vi som ska få till bönesvaret. Det är inte vi som ska ordna en väg i öknen. Det är Gud som ska göra det. Eller hur? Och det blev en konsekvens på det. Men det finns, och det kanske vi alla har gjort någon gång, att man försöker hjälpa Gud. Och då finns det ingen fördömelse. Och det finns en väg tillbaka. Och vi vet ju alla hur det blev. Det blev ju bra. Så jag vill uppmuntra idag att vi alla håller oss nära Jesus. Vi vet aldrig när stormen kommer. Så jag vill säga, håll dig nära Jesus även om du är på toppen. Håll dig nära Jesus. För då sitter du i båten redan. Om ni förstår min bild. Och när stormen kommer så är du nära Jesus. Eller hur? Och ligger Jesus och sover i båten, då kan du också sova i båten. För Jesus säger så här, vi ska över till andra sidan. Vi ska över till andra sidan. Hur omöjligt det än ser ut i din situation kanske just nu. Eller du kanske har någon annan vän du tänker på. Hur tufft det än är. Du kanske inte ser vägen. Gud, var går vägen? Så kände jag 2017. Var är vägen? Jag ser ingen väg. Och jag vet att när jag låg där i min säng och jag kände mig så ensam. Så ensam. Det var det som att jag kände hur Jesus satt längst ner på sängkanten. Så vi är aldrig ensamma. Även om det känns som att vi är ensamma. Så sitt i båten. Vila i vad han har sagt. Han lämnar aldrig dig. Han lämnar aldrig de som du värnar om, som du tänker på. Och våra böner. Gud hör bön. Han hör bön. Och han har en tid för ditt bönesvar. Han är trofast. Och vi ska över. Vi ska över till andra sidan. Och jag vet inte vad ditt andra sidan är. Man kanske kan ha gått igenom att människor har talat bakom ryggen. Förtal som man inte är. Du känner det stämmer inte. Eller en relation som bara har kraschats. Kanske din kropp eller någon närståendes. Kanske kommit en sjukdom i familjen. Olyckor kan hända. Det är mycket som kan drabba oss under livets resa. Men då behöver vi hålla oss nära Jesus. Alltid hålla oss nära Jesus. Aldrig gå ur båten med Jesus. Även när vi har det bra. Bara vara nära Jesus. Och han kommer leda oss över till andra sidan. Vi ska över till andra sidan, säger han. Vi ska över till andra sidan. Mina tankar är så mycket större än era tankar. Mina vägar är så mycket högre än era vägar. Och vad inget öga har sett och inget öra har hört, det har han förberett för dem som älskar honom. Han säger, se inte till det som har varit. Lämna det bakom. Han ska föra dig över. Och säg inte, jag är för gammal. Säg inte, jag inte säger, jag kan inte det, jag inte så. Utan följ honom. Jag tänkte på ett bibelord när jag satt här. Det var Maria, hon säger så här. Se, här är, jag är Herrens tjänarinna. Ske med mig som du har sagt. Låt oss bara kliva in i det Gud har. Han kommer föra dig över. Och han vill också att du ska få kliva in i den dröm som han har för dig. Och för den församling som du tillhör. För Guds tankar är så mycket större. Han vill att du ska få ge hopp till dem som är i hopplöshet. Han tänker mycket större än vad vi tänker. Mycket större. Han vill göra mycket mer än vi kan drömma och tänka. Jag tänkte så här att jag ska sätta mig vid pianot och bara spela en sång som jag har fått. Ni får inte jämföra mig med Barbro nu, utan jag är inte lika duktig som henne. Men jag ska bara vara lydig. Och när jag gör det så får du gärna, om du känner bara att jag vill ha förbön. För jag tror att det finns, att man kan gå också bära på anklagelser. Varför gjorde jag det? Skuldkänsla, det är mitt fel. Att den här relationen gick sönder. Du kanske brottas med fruktan. Ensamhet. Var det en som plågar dig, så vill vi gärna be för dig. Jesus älskar dig. Han vet precis var du är i din resa. Och han vakar över dig. Han vakar över dig. Så var frimodig, kom fram. Gör det. Om du känner att du vill, så ska vi be för dig.
Oavsett hur hårt stormen slår, oavsett hur högt vattnet når, oavsett hur ensam du är Gud hos dig. Oavsett hur hårt stormen slår, oavsett hur högt vattnet når, oavsett hur ensam du är Gud hos dig. Han bereder en väg ut ur mörkret. Din herde vakar över dig. Han för dig ut på gröna ängar. Där får du vila. Han fyller dig med frid. Oavsett hur hårt stormen slår, oavsett hur högt vattnet når, oavsett hur ensam du är Gud hos dig. Oavsett hur hårt stormen slår, oavsett hur högt vattnet når, oavsett hur ensam du är Gud hos dig. Han har sagt, vi ska över till andra sidan. Lita, lita på mig. Du kan vila, han vill bära dig igenom. Han kommer aldrig lämna dig. Oavsett hur hårt stormen slår, oavsett hur högt vattnet når, oavsett hur ensam du är Gud hos dig. Oavsett hur hårt stormen slår, oavsett hur högt vattnet når, oavsett hur ensam du är. Gud hos dig. Han bereder en väg ut ur mörkret. Din herde vakar över dig. Han för dig ut på gröna ängar. Där får du vila. Han fyller dig med frid. Oavsett hur hård stormen slår, oavsett hur högt vattnet når, oavsett hur ensam du är Gud hos dig. Oavsett hur hård stormen slår, oavsett hur högt vattnet når, oavsett hur ensam du är Gud hos dig. Oavsett hur ensam du är Gud hos dig. Han är hos dig.
Jag älskar dig, för din nåd ska aldrig svika. Alla dagar är jag buren i din hand. Från den stunden när jag vaknar tills jag lägger mig igen vill jag sjunga om din godhet, min Gud. Du har alltid varit trofast. Du har alltid varit god, så god. Så länge jag har kraft att andas ska jag sjunga om din godhet, min Gud. Din milda röst, den har lett mig genom elden. När natten föll var du ändå alltid nära. Du är min gode fader, du är min bästa vän, och jag har levt i din godhet, min Gud. Du har alltid varit tro. Ska följa mig, ska följa efter mig, med allt jag är och med allt jag har. Mitt liv ska ära dig. Din godhet ska följa dig, ska följa efter mig. Du har alltid varit tro. Så god, så länge jag har kraft att andas ska jag sjunga om din godhet, min Gud. Du har alltid varit trofast. Du har alltid varit god, så jag har kraft att andas vill jag sjunga om din godhet, min Gud. Vill jag sjunga om din godhet.